This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det är fredag och Ringside Playoff är tillbaka igen. Vi gör oss redo för semifinalspel i SHL. Det ska bli oerhört spännande. Henrik Larsson heter jag som leder detta samtal tillsammans med Björn Oldén och Niklas Wikegård.
Jajamän, tja!
Gänget!
Hjärtligt varmt välkomna ska ni vara. Jag tänker att vi tar avstamp i Hockeyallsvenskan och det möte som vi hade igår, match 2, mellan Djurgården och Mora. En match som ju i alla fall så som jag såg det, som tittade på matchen hemifrån, tycker jag påminner en del om match 1 i Mora, som startar ganska starkt, har ett ganska tydligt spelövertag, men tar lite bättre betalt den här gången för det jämfört med match 1.
Jag tyckte inte de tog betalt allt faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Jag tycker med tanke på hur de har spelat och chanser de har skapat, och han Persson har väl dragit 3 eller 4 i ribban på 2 fighter och sånt där, så de tog jävligt lite betalt. Nu gör de 2 mål i sitt powerplay, var att ett av målen gör Jakob Ragnarsson, så att de har ju tagit väldigt lite betalt tycker jag, Mora. Men däremot så är det ju en jämnare match igår än förra matchen tycker jag. Förra matchen var ju långa stunder. Ja, Djurgården var nästan paralyserad vid sättet att Mora liksom trummar på, framförallt fjärde kedjan eller första kedjan där man tar Eriksson och Kratz där, eller, tycker jag. Så att Djurgården får nog vara nöjda efter 2 matcher att man har en match med sig upp till Mora, definitivt tycker jag.
Det blir ruggigt spännande att se vad den där matchen tar vägen nu, om det är lite samma utseende som mot AIK, för det var också lite samma sådär, de här 2 matcherna på Hovet. Mora bättre, då kommer ju AIK ut med 2-0 ändå, efter speciellt den andra matchen liksom stal de ju sent där. Nu får ju Mora lite mer studs där efter alla ribbskott och stolpskott och grejer de hade i slutet. Så blir det ett ruggigt märkligt självmål där ju, som avgör det hela. Men det blir intressant att se om Mora kan ha liksom samma styrka och trumma på här, om Djurgården hittar någon väg in i det där spelmässigt. Liksom. Nu tar de en match, men spelmässigt så känns ju Mora numret större hittills.
Jag tycker inte det känns som att det är spelmässigt överhuvudtaget. Jag tycker det bara handlar om inställningsmässigt faktiskt till det hela. Ja, när man har den största frågetecken för Djurgården har väl varit den här säsongen, det var målvaktsspelet egentligen. Och det enda som har varit stabilt tycker jag här i både mot Löven och mot Mora vill vara Viktor Andrén, som har gjort den ena storräddningen efter den andra. Sen har man då de så kallade stjärnorna i Djurgården, om det är Viktor Nilsson, Claesson, Kryger med fler. Det är väl de som man saknar. Vad är de någonstans? Backsidan, Ytterell, Kevin Karlsson, Glad och så vidare. Det finns ju så mycket att göra på de så kallade etablerade spelarna tycker jag. Eftersom det är de här J18-spelarna, Eklund och Eriksson, med J20-spelaren Versell, som är den formationen som släpper någon kontring ibland, så där, men som skapar mest och spelar med den här passionen och inlevelsen. De väger 70 pannor i snitt de där 3 liksom. Så att det är ju... Jag tycker att för Djurgårdens del så handlar det väldigt mycket om att få upp jobbet och skridskåkning och gnugget liksom hos de etablerade spelarna som ska köra och välja liksom möta. Och då behöver man inte gå in och spela stenhårt, Björn och Henke, utan mer liksom matcha skridskåkningen, liksom intensiteten liksom med Mora tycker jag.
Vad krävs det för det?
Handlar inte om ramarna, tillbaks till det ändå, eller liksom instruktionerna, för jag menar, alla de här kan ju åka skridskor, det handlar ju inte om det, det handlar ju någonstans om då en tydlighet eller en prioritering i sitt arbete, vad är det vi ska göra, eller liksom, eller vad skulle du dra i för trådar för att få dem att göra det där mer, för jag menar, skridskor kan de ju åka, om det är bara en tävling och åka skridskor, så då är det en annan tävling.
Nej, men jag tror att det är mera profiler av spelare faktiskt. Då måste man göra saker som man inte har gjort på hela säsongen. Djurgården har inte spelat. Man har haft så vårt med AIK, förlorat 4 raka mot AIK som spelar ett spel som är på gränsen och det rycks och det hakas och det slås och det tacklas och det dras i hjälmar och så vidare. Det är svårt. Som att man Mora som kanske inte har spelat så hela säsongen men som jackar upp och som sätter de här 2-30, eller jag vet inte, Anton är väl bara 29 och Henke 33-34 liksom. De två som tacklar och kör på och liksom sätter tonen. Det har inte så mycket med spel att göra. Det har ju liksom att man måste skita ner sig. Och jag gillar ju när man går som Färjestad. Helt plötsligt så börjar Jakob De La Rose tillsammans med Linus Eriksson tillsammans med spelare som är ganska skickliga också börjar skita ner sig ordentligt. Och då kommer spelet också, tycker jag. Så att för mig så handlar det väldigt mycket om personlig inställning. Och är det så att inte det kommer, då får ju Micke Holmqvist och Patrik Andersson coacherna då. Då får de ju börja flytta om. Då måste ju Slyter spela och Anton Gradin måste spela. Så måste man börja bänka folk, tycker jag. Och är det då så att Linus Klasen inte... Nu är det ju ganska lättläst eftersom Linus Klasen spelar 2 minuter i powerplay och alla puckar ska gå genom Linus Klasen. Och så ska pucken spelas över till Lissi egentligen som ska skjuta det där fruktansvärt hårda skottet som han har. Eller otroligt hårda skottet sen. Så måste man ju också låta andra få spela powerplay. Och man måste dela ut tid till andra spelare, kan jag tycka. Men för mig så är inte Mora något skickligare lag överhuvudtaget än Djurgården. Utan har ju bara att man vinner... Skulle du mäta antal skär som tas på 60 minuter? Skulle du liksom mäta antalet, ja nu jävla ska jag vara först i puckens situationer. Nu jävla ska jag se till att skydda puckjäveln till vilket pris som helst. Nu jävla ska jag ta mig in på mål på vilket jävla pris som helst. Nu jävla ska han få en jävla smäll den här rackan. Då skulle ju Mora leda där med stora siffror. Det är det handlar om i mina ögon.
Jo, men jag menar, handlar inte det också om en tydlighet i roll som delas ut? Vad förväntas du göra i det här läget? Alltså, om det är din roll. Anton Eriksson och Henrik Eriksson vet precis vad de ska göra. De vet precis sin roll. Och vi utvärderar dem efter sin roll också.
Men de har inte ens delat ut det, Björn. Det har de ju haft ända sedan Henke var 20 bast. Ja, Anton Eriksson har inte gjort ett mål på. Han slog igenom från bakifrån i första matchen. Med all respekt för Anton och Henrik. Jättebra gjort. Men det är två väldigt, väldigt enkla hockeyspelare. Som har det här uppe och i hjärtat, vilket jag är grymt imponerad av. Och de sätter ju lite ton för det hela. Och så får man ett powerplay. Och då blir man lite små. Och där har man då skickliga spelare. Persson har ju stått där i alla sina år. Och jag kommer knappt ihåg vad han heter. Den andra liran där som står framför mål. Han som har besidit så här rakt ut. Som också är duktig.
Karls,
precis. Och sen då så har du Jettman som går in och tar lite skott där. Så att, då blir de ju vassa där. Men för mig så handlar det väldigt mycket om att Djurgården måste helt enkelt byta mindset bara. Man måste göra någonting helt annorlunda. Och då menar jag inte att börja spela på ett annorlunda sätt. Men här måste ju Ytterell gå först i den här kampen. Och Kevin Karlsson måste vara snabbare till puck. Och Linus Klasen måste spela kortare tid i powerplay. Och alla de här grejerna. Och Kryger, nu vann han ju jättemycket tekning. Det var 75% i tekningen igår. Men han måste leda laget ännu hårdare liksom. Det är det handlar om. För den nivån, Mora är ju ett lag som jag tror Brynäs sitter hemma. Ha fan, hoppas Djurgården går. För Mora vill vi fan inte möta Mora. Jag tror Brynäs tycker att, ja, om nu Brynäs slår ut Karlskoga, vilket jag tror att de gör. Så tror jag att Mora är, det är ingen önskemotståndare för något lag. Det tror jag inte.
Men Mora nämndes ju som en outsider inför liksom det här slutspelet. Men om vi ser på det som helhet då. Men nu har vi ändå tagit oss en bit fram. Vi är en bit in i semifinalspelet. Är Mora ett lag som kan gå upp?
Ja, det tror jag. Absolut. Definitivt. Det tror jag med.
Speciellt också på lagen de möter. Precis som du är inne på, Niklas. Det Brynäs och Djurgården, de vill ju spela mer på ett annat sätt. Liksom. Ja. Så här, det här kommer ett lag som är en blandning av liksom det och av Karlskoga som kan vinna på olika sätt och vis. Apropå med det, du är också inne på, Niklas, alltså att det är Djurgården som måste förändras här. Det betyder att det är Mora som har fått den här matchen dit de vill någonstans. De har styrt den i de två första matcherna. Det står rätt att det blir jäkligt häftigt att se var den tar vägen härifrån.
Ja, vad tror ni att den kommer att ta vägen då? För nu vänder ju serien för Mora och två hemmamatcher för Mora och med en tydlig fördel trots 1-1. Vad händer nu?
Ja, men alltså, de har mött varandra 6 gånger i år, va? Och jag tror att 3 av matcherna har gått till straffar eller övertid. Sen vann Mora första matchen 4-0, då var det lite oro. En match, den sista matchen som gjordes i grundserien, då ska Dahlström bara lägga den i en tom bur och så ger han bort den pucken och sen så Mora mål 10 sekunder kvar och så vinner de på straffan och sånt där. Så det hade Djurgården också. Så att alla matcher, oavsett om det var något lag som haft greppet i matcherna, har varit väldigt, väldigt jämna. Första matchen i slutspelet här var ju Mora bättre. Igår tycker jag att kanske det är 55-45. Alltså det är en ganska jämn hockeymatch ändå, även om Mora är det lag som skapar de liksom, oj, nej, ytterligare tappar pucken eller Kevin Karlsson och sånt där. Så att jag tror inte det blir någonstans, det kommer inte vara någon överkörning åt något håll, utan det kommer vara tight. Mora har lite svårare att göra mål. Viktor Andrén är stabil. Vad heter han? Ignatjev är stabil. Så att, jag tror att imorgon blir det nog jämnaste matchen hittills, tror jag. För Djurgården känner ju också att shit, pommes frites, nu måste vi upp och gnugga här, annars kan det rinna ur händerna. Så att,
Djurgården måste ju vinna någon av de här två, annars är det över. De måste ta en på bortaplan här nu, breaka tillbaka.
Jag tror faktiskt inte att, det är klart som fan det vore jävligt bra att vinna båda matcherna för Djurgården, eller åtminstone en, men jag tror att det är så jämnt mellan lagen, så att jag kan inbilla mig att det kan bli 7 matcher oavsett om Mora går 2-0 där uppe faktiskt, så kan Djurgården vinna match nummer 6 på hemma, eller 5 på hemmaplan och så vidare. Så att jag tror att mycket hockey kvar, men för Djurgårdens del så kan det ju inte se ut som att Eklund, Versell och Eriksson är en formation som spelar 0-0 eller plus i sina matcher. De andra spelarna måste vara bättre, och igår är det ju trots allt ett powerplaymål som är ett annorlunda powerplaymål för Brodin. Och sen är det då powerplaymål 2 stycken från Mora. Så att det är ju, special teams är ju sjukt viktigt. Så är det. Mm. Där är vi. Men jag tycker att det är spännande, och jag gillar det Mora gör. Nu har de ju ett gäng importer där uppe. Men alltså att man får laget att gå och gnugga. Och Mora för mig har ju varit, ända som 80-talet när jag kom med Väsby, så är alltid Mora, eller när jag spelar hockey själv, alltid funnits en, liksom en stor skillnad mellan hur många vi spelar hockey i Mora och de här milen bort till Leksand. Det är en jävla skillnad. Det var liksom lite klapp och klang och lite skönt till Leksand, om jag får överdriva lite grann. Och så har Mora varit lite grinare, lite tuffare, lite hårdare. Så att jag tycker de håller kvar vid det där Mora-stilen som finns en idé där uppe, vilket jag kan uppskatta och gilla.
Så det är också så superhäftigt hur de är, alltså, hur många tappar de efter förra säsongen? 5, 7, 8 till liksom högre ligor. Och de har fyllt på med nytt och flyger igen liksom, är på riktigt ett allvarligt hot till att gå upp med ny tränare Hermansson. Man säger att det tar tid att sätta saker, pang bara. Det liksom är någonstans det häftigt med de föreningarna.
Jag tror jag överdriver det där också egentligen, för de har ju en affärsidé att har man skickat Ludvig Larsson och låt säga att man skickar 30 spelare de senaste 20 åren kanske, om det är överdrivet, plockar upp lite grann, så vet ju spelarna att men vi går till Mora, det är nära till hallen, finns bara en isyta där uppe, gymmet är mindre i mitt kök, men de liksom vet att de spelar ett år där uppe eller två, så kan de rulla vidare de flesta. De har liksom, de får en familjetjänst där uppe, så de gör det bra. Och sen då att de tappar 5-6 stycken till SHL. Djurgården tappade också 6 stycken till SHL förra året. Så att det, är liksom, det är ju samma lika egentligen.
Jo, det är lättare att träffa rätt på en värvning när du laddar på något som är etablerat och du köper toppar från andra. Här köper de ju någonstans folk som... De tar ju från alltså, lag som är ännu längre ner i Hockeyallsvenskan eller Hockeyettan. De plockar ju lite längre ner på hyllan liksom.
Men de har Persson och de här rackarna. De har en stabilitet kvar i gruppen med de här 5-6 spelarna. Med han med röda skägget där, Ljung...
Fan,
ja, jag är ledsen att jag inte kan namnet på de rackarna än riktigt. Men de har ju liksom en stomme med spelare som står där varje år, som fostrar. Och Hermansson har ju varit i klubben länge nu. Och då har, vad heter han, gamla backen som spelar, som var duktig, som är fystränare, som står i båset sig också. Fan också. Skitsamma. De har ju liksom någonting som de inte ruckar på. Så stoppar de in några spelare. Och det är liksom inte som att några av de här killarna är liksom första eller runder som har gått upp, de spelar juniorlandslag och sådär. Så att Mora har ju hamnat lite i så här Brommapojksdelen. Bam, skickar, dam, skickar, dam, skickar. Men vill det så rätt för Mora, och så kan vi spela SHL nästa år. Och då kanske lägga och bygga en till hall där uppe för Mora, den snål kommunen som inte ser till att de får isytor. Så är det.
Ja, vi återkommer ofta till att vi
är
de här veckorna.
Läsen att jag inte kan alla namn, men jag är dålig på det, sorry på det.
Jag gissar att det är Thomas Skogs du far efter där.
Skogs, bra back, fystränare. Ja, men jag tror sådana kulturkillar är sjukt viktiga. Jag läste också Hockey News då, hur Mora har byggt upp sitt rekryteringsnät. Nya sportchefen som byggt ett nät av en som är huvudansvarig. Sen har de killar, någon tjej också, som jobbar i olika länderna. Det var Kanada, det var USA, det var Schweiz, det var Norge, det var Finland, det var Danmark. Och så har man då stort sett inget betalt, men man tycker om att jobba för Mora och man får lite kostnadstäckning för grejerna och så jobbar man. Det är ju jättebra gjort av Mora, som inte har så mycket folk som spelar runt omkring det, utan man är tvungen att rekrytera dit upp liksom. Så är det. Bra gjort. Mycket bra gjort.
Mm. Som sagt, vi är imponerade av Mora, hur det har sett ut och det arbete man lägger ner. Jag tänker vi ska röra oss vidare mot SHL och semifinalerna som ju drar igång ikväll. Ni båda inblandade, du Björn sitter i studion här uppe i Stockholm. Wikegård ska bege sig ner till Växjö idag, va? Finalreprisen från 2021, Växjö mot Rögle.
Stämmer.
Liksom, har ett riktigt bred perspektiv på det här till att börja med. Vad har ni för grundläggande tankar om den här matchserien?
Otrolig nyfikenhet. Alltså, det tycker jag nästan alltid man har inför en matchserie. Men extra mycket nu med ett Rögle som plötsligt har vaknat. Liksom. Fått till defensiven, vinner, bara radar upp, segrar. Kan de störa ut Växjö? Jag tror att de är nästan lite liksom liknande i spelstil. Jag tror att det här kan bli en sjukt tajt match. Jag tror absolut Rögle har möjligheten också att välta Växjö faktiskt. Det blir...
Nej, jag håller med. Känns som en, först och främst känns det semifinalen som att ingen ont ord om Färjestad och Luleå och Linköping och sådär. Och även Leksand som åkte ut slut. Men på något sätt känns det som att det är fyra riktigt stabila lag. Det har blivit så. Rögle har ju verkligen seglat upp där. Nu är det riktigt bra hockeylag liksom. Och skämmigt egentligen att åka ut med 4-0 i kvartsfinalen. Bara en passning till de som gjorde det. Jag tycker det känns lite finalfeeling över det hela. Jag skulle inte alls förvåna mig, precis som Björn säger, att Rögle nästan kommer kännas vassare. Jag tycker att det måste finnas också ett djävulskt driv i Rögle med tanke på säsongen, hur den har varit. Det har liksom varit kaos, det sparkade ledare, det är ifrågasatta spelare, det är långa skador. Det måste finnas en inre alltså brand i hela Rögle, eller Rögle som det heter. Liksom. Jag tror att den kraften kan... Ja, det är klart att Växjö är jättebra på alla sätt och vis. Men jag skulle bli jättespänd att se om effektiviteten och trycket i Everberg, Ryfors, till och med Sar, som jag tyckte har varit liksom så embarmligt jävla dålig under säsongen. Om han nu kan, nu är han ju trots allt bra liksom. Han går in, inte bara den här smygan som ska göra enkla mål och stå och slå in någon liksom powerplaypass som kommer från Everberg, utan sticker in huvudet. Och sen gillar de här smedsbröderna som kommer in också som kör. Så att, nej, men jag är helt säker på att Jörgen Jönsson och de i Växjö känner bara shit, det här kan bli sju fighter liksom. Det här blir hårt på riktigt alltså. Så är det.
Och se om Tambellini, han var ju ruggigt blek här i slutet på säsongen och i slutspelet, men säkerligen färgad av någon skada då, som han har haft. Och nu har han fått slicka såren där. Och kommer han tillbaka liksom med full kraft nu, så har man ju också ett vapen och kanske som också kan dras med av de andra. Liksom förra har man nästan bromsat varandra, för ingen har ju varit bra. Nu är plötsligt alla bra. Allt funkar. Rifalk är ju sjukt bra. De har satt 3 nollor sina 6-7 senaste matcher. De släpper knappt in mål. Liksom, de har ju fått ett go där som är något alldeles extra. Och de ville ju ha faktiskt inför kvarten, så de var väl rätt sugna på att få Växjö redan där. Ja. Då kanske man hade haft mer en underdog. Man har fortfarande lite av underdog såklart, stämpeln i, alltså mellan klubbarna, det är 2:an mot 9:an. Men samtidigt nu som Niklas är inne på, nu är det en semi. Rögle imponerat. Nu går det inte heller bara att säga, oj, vilka är det här? Utan de svepte liksom Färjestad på ett imponerande sätt. Så att det är klart att den faktorn är väl kanske lite borta. Men det blir en häftig match.
Och sen måste man väl ändå ärligt säga, liksom, att Rögle kommer i botten av tabellen. Ska knappt gå till slutspel. Det är pinsamt att 10 lag går till slutspel i SHL. Det är ju som det är. Liksom. De ska länga hängslen och livrämmar och allting i den jävla ligan. Men skitsamma. Att Rögle ligger där man hamnar, det var ju skämmigt såklart. Det är ju topp 4 gäng truppmässigt och ekonomiskt och stjärnmässigt och allting. Det ska ju bara vara så, punkt. Så det har ju varit någon typ av mental misshandel i laget som gör att det alla har underpresterat. Och jag har ju tyckt i flera år att varför har man kvar den här Rifalk som alltid gör massa soptavlor och aldrig riktigt bra och ser liksom halvdåligt ut. Men när de spelar bra runt omkring, alltså de har gjort ett par slutspel, så ser han jävligt bra ut. Och nu ser han ju ruggigt bra. Det är för att alla vill försvara. Alla backcheckar, alla lyfter klubbor, alla är tajta, alla pratar med, alla sitter ihop liksom. Och sitter laget ihop, ja, men du vet ju själv, fan, då är det enkelt att stå i mål också. Enklare att stå i mål, ska jag säga. Så att, ja, fan, nej.
Men han haft en tendens också att kliva fram av sån här tiden på med Oskarshamn. Förde upp dem, det var final här. Han var ändå bra i slutspelet i fjol, liksom. Han klev ju fram då, nu verkligen. Jag backade och tittade bandet. Ser man de typ sista 15 matcherna eller vad det är, något sånt där i grundserien också, så är han typ bäst i ligan. Alltså, så det som smyger lite under radarn där. Och som säger, det är inte bara han, det är ett försvarsspel som man har tajtat till också. Men han har ju varit ruggigt bra också. Så att,
ja, men det är ju den största skillnaden egentligen på Rögle efter tränarbytet. Det är ju Kristoffer Rifalk och sättet som han har spelat. Liksom under bröderna Abbott så hade Rögle, jag tror, lägst kollektiv räddningsprocent av alla lag tillsammans med Oskarshamn. Och sen är det liksom direkt tvärtom. Det är som att liksom bara vända på en femöring. Så har liksom...
Förklara det då, Henke. Vad betyder det då?
Ja, det betyder väl, vad ska jag säga, att de gör lite som du var inne på, skulle jag säga, att de gör jobbet framför honom, och det finns det ju faktiskt siffror på. Att,
men varför? Alltså, nu förklarar du inte så.
Det släppte mentalt. In väldigt mycket mål från nära håll. Ja, men det är klart att jag tror att det finns både mentalt och spelmässiga faktorer bakom.
Men varför vill man bättre?
Det är det jag som ska svara på alla de här frågorna. Det är ju du
men
som
är varför vill man bättre?
Va? Vem ska Djurgården värva, Hank? Nu vill du veta, du tar över Niklas roll från och med nu.
Du kommer inte undan och sitta där med sportlag och dyka upp en massa jävla siffror. Förklara.
Ja, men som jag säger, de släppte in väldigt, Lögland släppte in väldigt mycket mål från nära håll, så mycket vet man. Och det har man inte helt slutat med, men man har blivit betydligt bättre på, Rifak har blivit betydligt bättre på att rädda dem, och Röglebackarna har betydligt bättre på att städa undan returer och få bort lösa puckar framför eget.
Målvaktstränaren i Rögle, den räknaren måste förklara. Vad fan har du som målvaktstränare på?
Handlar inte igen om struktur, alltså att lita på sitt spel, en tydlighet med vad man ska göra. Jag tror att man kan spela ett offensivt spel, man kan spela ett defensivt spel. Det viktiga är att det sitter ihop och alla vet vad man ska göra i givna situationer, speciellt i försvar där det liksom inte handlar lika mycket om att liksom hitta på något oväntat, utan att läsa situationen rätt. Finns en tydlighet där man vet vad man ska göra, så sitter det ihop på ett mycket bättre sätt. Spel där man går ut. Det har funkat, eller inte i år då, men tidigare. Andra lag har liksom en stenhård tärning framför kassen. Det funkar. Har man en tydlighet där? Liksom börjar man rucka på
det? Men jag tror att du har helt rätt. Jag tror bara att, jag tror också någonstans att det känns shit på en fritt jobba. Vi trivs ihop. Det tog någon månad och liksom kom underfund Roger Hansson, okej, den rackan, han har varit med Chris och Cam här, vad är det för filur, han är en medlöpare, har han samma ledarskapstankar som företrädaren hade, nej det hade han inte, han är en lugnare person, vi får ta ett större ansvar som lag, vi diskuterar mer, vi får lösa mera själv, vi får prata mera själv, vi får ta ett större ansvar individuellt och i backpar, i kedjor, i grupp. Jag tror att den processen har varit jävligt viktig när man helt enkelt börjar synka mål och backa kedja. Jag tror att helt plötsligt börjar man spela mycket hårdare för varandra än man gjorde tidigare. Där man liksom bara oj, sitter inte ihop. Och det är liksom därför det kallas för lagidrott. Vi spelar tillsammans med ett lag. Och då blir man den svagaste delen i laget blir starkare. Då säger jag inte att Rifark är den svagaste delen. Men hans spel blir starkare när alla sitter ihop. Liksom det. Och det är klart att det har att göra med tydlighet som Björn säger också. Men jag tror att själva känslan för varandra i gruppen är absolut viktigast, tror jag.
Hur bra är Växjö då? Jag menar, regerande mästare, de liksom cruisar förbi Luleå. Och vi har inte liksom ägnat dem överdrivet mycket uppmärksamhet, för de gör liksom sin grej. De gör det de ska hela tiden och de gör det som förväntas av dem. Men hur bra är Växjö i år? Vad är er uppfattning av det?
Fan, minst lika bra som i fjol skulle jag säga. Det är, fan alltså, jag blir förbannad. De körde 80% och körde över Luleå ändå liksom. Det är helt sjukt liksom.
Och då vinner man 1-0 varje match typ. Ja. Förutom den första. Nej, men det är det som, precis, de gör ju alltid precis det som krävs liksom.
Ja, jag är skitimponerad av Växjö. Så jag ska prata lite grann om Henrik Evertsson i kväll lite grann. För det är ändå hans noggrannhet, snedsträck, attityd, jag säger arrogans, vilket han också är. Men det är på något vis ändå han som har klätt den där föreningen i någon typ av mentalitet och spelsätt. Och hans beteende och värderingar. Jag ska inte säga att de är arroganta de som spelar. Men det är en väldigt stark egen tro på att det man gör kommer gå jävligt långt fram. Jag tycker många spelare där, eller alla spelare, är helt fantastiskt trevliga. Så jag menar, men det blir en jävla tung vi-känsla. Och nu tittar man på, jag satt och kollade på massa uttal, gick tillbaka flera månader. Alla säger samma sak. Ingen sticker iväg, säger någonting som kan feltolkas i media. Ingen säger någonting som man lägger fokus på fel grejer. Det är som att det läggs ett jävla spelmässigt och mentalt kommunikativt lock liksom i hela föreningen. Så här, boom, 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 boom.
Men man vill väl foka precis bara på hockey. Jag vet, det började redan, alltså det var ju med Sam Hallan vet jag. Han efter sin första upptaktsträff, då sa han någonting som han typ fick käka upp lite sen. Media tycker att det är härliga rubriker och grejer, men sen tror jag han bestämde sig att jag säger ingenting. För då finns det ingenting, de kan komma tillbaka, men jag vill inte ha något tjafs om någonting jag sa, att de här borde åka ur, det här händer. Och det är ju likadant nu, inför kvarts ett där Bulan sa väl att de var favoriter, och jag läste i Smålandsposten att, och då frågar de Jörgen Jönsson liksom, aha, så här säger Bulan, men aha, okej, sa han. Aha, har du ingen kontring på det? Nej.
Han får ger snacka. Ingen bränsle.
Nej, ingenting. Nej.
Det blir precis liksom, det är likadant på som utanför isen. Ger dem ingenting. Ger dem ingen bränsle som de kan ta någonting av, utan bara liksom lägg en blöt filt på allting och gör er grej.
Men när man tittar då, hur bygger Henrik sitt lag? Han bygger precis som han ska göra. Han bygger med en skitbra målvakt, eller egentligen två bra målvakter, men framförallt en. Och så bygger han med riktigt bra backsida. Tappar Herman Aktell, Bengtsson, ett finnen där som gick iväg, Koivisto och sådär. Tappar liksom tre bra backar, kanske någon till som jag glömmer. Och, ja, okej, men de är ändå kvar Joel Persson, de är ändå kvar Cooper, de är ändå, och så tar de in de här Gabriel Karlsson och de här lirarna. Okej, målvakt, topp i ligan, backsidan, topp i ligan. Och vad vi sen då? Okej, vi tar in Marcus Sylvegård, han såg ju riktigt dålig ut i Malmö i fjol. Han kommer ju ha det. Och så Emil Sylvegård ska vi komplettera det aggressiva spelet med Lundberg, lite annat smått och gott. Och så har du de andra lirarna som är jätteskickliga liksom spelare. Men alltid, det bygger alltid med ett bombsäkert bra försvarsspel, backsidan. Och sen så kan man faktiskt se till att utveckla Manuel Ågren och de här unga killarna som Gustafsson och allt vad de heter. För jag tycker att så jävla smart, så jävla bra och skapa en extrem trygghet när man vet att man knappt släpper in någon mål, knappt släpper till någonting, och sen då därifrån så kan de explodera. Och de har också, som Sam sa för några år sedan, det han saknade för 6 år sedan, jag kommer inte exakt ihåg, men det här våldskapitalet som jag ändå säger liksom, alla liksom, ja, vi ska spela hårt på Växjö, ja varför då? Ja, vi ska spela vanligt hårt. Nej, men jag tror att Växjö är större våldskapital eller fysisk kapital än nästan alla andra lag. Det spelar ingen roll. Det är ju så.
Ja,
det
du kan ju formera en lida nu med Ludvig Nilsson, med Emil Sylvegård och med Martin Lundberg. Den är rätt svårforcerad.
Den är svårforcerad och backsidan liksom också. Sen kan du ju slänga till Marcus Sylvegård. Han får bli sig in i något jävla bås och veva om det behövs liksom. Men och sen är det de har gemensamt ändå. Om du tittar på alla spelare, om det är från Rieder eller om det är från den här dansken eller vad det är för något. Alla har ett ganska högt hockey-IQ tycker jag. Alla är fan smarta spelare liksom, som kan hantera situationer och läsa situationer och spela. Ta med fan 10 sekunder framåt i tiden nästan överallt. Liksom. Det är ett väldigt, väldigt klokt hockeylag tycker jag.
Men har de inte också så... Lag som över tid liksom når framgång sätter sig själva. De bygger ju en plattform där rollacceptansen är 100% när de värvar en spelare. Eller, och vi pratade, jag kommer ihåg med Evertsson förra året. Liksom, vi pratade om det. Vad är grejen bakom? Han pratade om vad vill ni ha för spelare? Ja, men folk som vill vinna. Det pratar om. Kommer man hit så ska man vilja vinna. Och nu har ju de liksom visat att de kan vinna. De har vunnit 4 av de 8 senaste gulden. De har tagit 4 av de 8 senaste seriesegrarna. De är där, de är uppe och nosar hela tiden. Ja. Kommer någon dit nu och de säger du ska göra det här, då kommer de göra det här. För att de har ett facit, de kan visa i spegeln att titta, det här funkar. Det här förväntar vi oss av dig. Jag tror liksom, de har ju också, dit har de tagit sig med skicklighet. Men när de nu är där så har de ju också ännu lättare någonstans att hålla sig kvar. För att de kan ha hittat formen och de får spelare som kommer dit och tror på den.
Ja, nej, och så är det. Jag tror att förra året hade man, om det var 10, 11, 12 rent lönemässigt, det var rätt jämnt där mellan en 5-6 lag, skillnad någon miljon hit eller dit. Men det är inte så att Växjö kliver in och toppar topp 3, utan det är liksom... Och där har man ju hamnat, vad var det vår kollega Sanne Lindström sa när jag gick till Färjestad? Jag gick till Färjestad för att jag vill vinna. Eller hur? Och då är man beredd att gå ner kanske i lön istället för att tjäna 200, kan man säkert spela för 170 eller vad det kan vara för något. Så att de får ju människor hit, det handlar om det. Jag vill baka av min karriär, då vill jag att det ska stå ett SM-guld i CV:n. Det är ju jävligt viktigt. Och då vill man gå till den förening eller de föreningar, det kanske finns ett par stycken, men framförallt Växjö i dagsläget. Det är därför också, så om han har 50 miljoner så kan han få lite mer för sina pengar än för andra klubbar. Så över 71 måste tredubbla den där lönen, för att där vill man komma hit för oss, vi slåss för att inte åka ur. Och det där har man ju byggt upp på egen hand och gjort det fantastiskt bra. Det är bara trippelbröm till hela Växjö ska jag vilja säga. Det var det.
Ja, det är lagavställningen så... Ja, verkligen. Och tittar vi igenom lagavställningen, då pratar du om Evertsson. Det är ju inte en enda värvning som han har gått bom på egentligen i år överhuvudtaget. Allt man har plockat in har gjort avtryck och blivit kvar i det här laget. Så att,
ja, men det är ju en roll att Emil Sylvegård har inte gjort någon jättegrundserie.
Nej,
men han
är bra nu.
Ja, men precis. Nu är hans tid liksom. Time to shine. Då kliver han fram och fyller sin liksom roll i det.
Ja, det är imponerande. Men om vi liksom zonar ut lite och tar det här breddperspektivet avslutningsvis igen då. Vi har lyft fram många fina styrkor hos båda de här lagen. Men vilka upplever ni som favoriter i den här matchen?
Jag har jättesvårt att säga det faktiskt. Jag tycker det är... Ja.
Växjö är, för de är så svårvälta, de vet vad vi har. Jag är ju lite mer osäker på vad Rögle har, så jag sitter någonstans här. Jag sitter Växjö som favoriter utifrån förväntningar, men jag tror absolut att Rögle kan ta den här. Alltså liksom, så det blir motstridigt, men jag, som, om man tittar på förväntningarna, så skulle jag säga att det är Växjö som vi vet precis vad vi har dem. Vi får se vad Rögle kommer ut med. Jag tror att de kan
ta. Hänger på. Jag säger precis samma sak som Björn. Och förhoppningsvis många av de här Röglekillarna som är kvar, som var med och förlorade finalen för ett par år sedan, har liksom den extra drivkraften. Nu ska vi trycka till dem, de rackarns smålänningarna här. Så att, jag tror att det kan bli skithäftig. Ruggig atmosfär i Växjö idag. Både idag och på söndag. Och sen då flyttar den här ner. Det blir helt galet i Ängelholm om 5 dagar och sånt där. Så att, nej, Ruggig matchserie.
En liten faktor där för Rögle kanske är precis det som du säger på. Man har fått ihop gruppen där nu. Det här är ju en grupp som kommer till splittras till stora delar. Många ska till Schweiz, det kommer hända saker liksom. Det här är lite sista dansen med det här gänget och kanske sista chansen. Här beror på vad som kommer in och hur det kommer se ut liksom. Men här har de en lucka. Då behöver vi gå för det.
Jajamän, där har vi det. Här har de en lucka, Henke.
Mm. Ska vi låta det bara slutordet då, denna fredag? Ni har en hel del hockey att se fram emot i våra kanaler. I kväll 18.30 så är det alltså första semifinalen mellan Växjö och Rögle. 18.50 så tuffar Karlskoga mot Brynäs igång med Lars Lindberg och Johan Thornberg. Spännande matchserie även det. Niklas Wikegård och Björn Aldén ska ha stort tack för att ni var med idag.
Tack själv.
Ringside Playoff tillbaka på måndag. Men det finns gott om hockey att glädja sig med på våra kanaler hela helgen. Tack för idag, hörni.
Nu ska jag göra havregrynsgröt. Vi hörs sen.